podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är visserligen måndag, men vi har fått lön. Och när jag skrev det här för en timme sedan så sken solen. Nu börjar vi vilja snö, men solen skiner säkert snart igen. Och det ligger en hel blank vecka framför oss som kan fyllas med svensk inrikespolitik. Men vi måste först titta på tillbaka på veckan som gått. Och med oss för att göra det idag har vi Ulrika Schenström.
Yesbox.
Vi har Dan Svedin.
Hej.
Och vi har Anders Lindberg.
Hej.
Och jag kanske ska säga det för nytillkomna lyssnare att Ulrika är moderat. Och Daniel och Anders jobbar på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion.
Jajamän.
Har vi klargjort det? Jag heter Anna Andersson. Vi ska prata om, jag kan säga det, att Anders just hemkommer från Kina, bara för några timmar sedan faktiskt.
Mm.
Var det bra?
Mm.
Ja, vi kanske återkommer, för vi ska nämligen mer prata med killen som har varit i Örebro. Mm. Tycker vi det är spännande. Det var S-kongress i Örebro i helgen. Daniel, du var där.
Jajamän.
Själv, när man läste om det så verkar det varit, ska vi säga, en ganska defensiv tillställning. Vad är dina intryck?
Ja, defensiv vet jag inte, men det var väl en ganska lugn och loj tillställning. Jag fick lite grann intrycket när jag pratade med folk runt omkring som kanske har mer ledande positioner i partiet än att de är ombud. Att det har för, Socialdemokraterna kanske trodde att när de planerade den här kongressen för länge sedan att man skulle vara ett oppositionsparti och att det skulle vara något sorts sätt att komma ihop sig och så här, nu tar vi kampen. Eftersom man helt enkelt inte litade på Annie Lööf och Jan Björklund när de sa att de inte skulle regera på SDs nåder. Men så blev det inte så. Och då
är man, sitter de här,
ja, precis,
i regeringsställning.
Precis, och så har man ju liksom varit tvungen under, undan för undan att lägga till mer och mer punkter vad man ska diskutera under den här kongressen. Att först var det ju prat om att ja, man har lite olika politiska program och sen så blev det liksom en valkickoff inför EU-valet la man till och bjöd in sin spitsenkandidat Frans Timmermans som är socialdemokrat från Benelux. Och liksom mer och mer sånt där. Så att man tog ju egentligen det fanns inget bråk om någonting. Man tog inga beslut som egentligen är...
Är det inte det lite konstigt att det inte var bråk? Alltså det måste ju finnas bråk.
Ja, de socialdemokratiska partikongresserna är ju inte superpräglade av bråk annars heller. Eftersom det är kanske mest framgångsrika leninistiska parti vi
nej, men alltså Socialdemokraterna är ju kända för att just vara väldigt duktiga på att tänka partiet först och sådär. Även om ni bråkar väldigt mycket. Men det här med att bråka på öppen nivå som Liberalerna till exempel, det har ju inte varit så framgångsrikt.
Precis. Nej, men det finns...
Det inte vara så under ytan.
Nej precis. Nej, men ska man vara lite snäll? Alltså, man tog till exempel en bra grej som jag tänker att man ska driva att man ska kunna få CSN-lån för att ta yrkeskörkort. Och det är liksom så här gritty vardagsnära politik. Det var jättebra.
Det låter så sitt.
Ja, och sen hade man en allmänpolitisk debatt där alla liksom gick och väntade på oj, nu kommer det bli bråk om januariöverenskommelsen och alla väntade på Daniel Suhonen som stod som talare 42 på listan och alla hade 2 minuter på sig att prata och så var det lite mankemang i början. Så att sent in på natten på lördagen satt folk och lyssnade och väntade på liksom att Suhonen skulle välta kongressen. Och sen var han lite poetisk och höll ett litet anförande om att klyftor är dåliga och det höll ju alla med om, så det blev applåder.
Jaha, så det var lite antiklimax eller?
Nej, många i den journalistiska kåren hade väl ändå väntat på att det skulle vara mer bråk.
Och sen liksom så här,
ja, precis.
Men så är det ju alltid.
Och sen kom liksom Löfven på lördag morgonen.
Ja, jag tänkte, för han höll ett linjetal då.
Absolut.
Och vad tyckte du om det?
Det var jättebra tycker jag. Det var ett Stefan Löfven-tal när Stefan Löfven är som bäst. Sen handlade det ju osedvanligt mycket om utbildningspolitik. Liksom från förskolan hela vägen upp till komvux och någon sorts lärande yrkesliv och sådär. Och jag tänker det är väl den liksom, vad ska man säga, den arenan man har kvar när man har liksom gett upp så mycket, eller gett upp, men när man har sagt att så mycket i januariavtalet är, som handlar om fördelningen är liksom, ja, det kommer gå åt ett annat håll. Och då har liksom Löfven börjat prata om att skola och jobb är det liksom största jämlikhetspolitiska strider vi kan ta. Och så blev det väldigt mycket om skola och jobb och folk tyckte att det var fint och det var ett bra tal liksom.
Men
okay. Lite resonans på annat. Och sen när den pressträff där han fick liksom frågor om så här, vad tycker LO egentligen? Varför är du inte jätterädd för det? Och då blev han jättearg och sa att det är en liten bubbla som flyger omkring den här kritiken mot januariavtalet.
Är inte det lite att underskatta kritiken?
Jo, alltså så här, Socialdemokraterna mår nog ganska bra som politisk rörelse i den meningen att man har regeringsmakten och att det finns en massa människor som
har jobb.
Ja, har
i
jobb.
Regeringskansliet.
Den arbetsmarknadspolitiken.
Ja, mm, den är precis. Jättebra. Ja.
Lägst socialdemokratisk arbetslöshet i Europa nästan. Men det finns väl en massa människor som tycker att den politiken som man har okejat eller som man kommer okeja i olika budgetar kommer bli mycket dålig. Och de mår ju dåligt, men det har ju inte hänt än. Så att det är liksom svårt, folk går liksom runt och väntar på att det kommer hända dåliga grejer.
Okej.
Okay. Men det har inte hänt än.
Ulrika, tror du att det är bara en liten bubbla som Stefan Löfven hoppas på? Kritiken?
Nej, men alltså, jag tror att Socialdemokraterna har ju historiskt sett alltid varit väldigt bra på att försöka hålla kvar i klubban så länge det går. Jag har aldrig sett dem överhuvudtaget lämna över någon för övrigt. Och de är bra att försöka hantera interna splittringar, att de inte hamnar på första sidan på tabloiderna. Så att, alltså det är klart att det kommer att finnas en ganska stor problematik med, och det har jag ju skrivit en krönika om här i Aftonbladet också, just det här att det finns de här elitsossarna som har röstat på det här och fått då borttagna värnskatt och massor med saker, framförallt Stockholms innerstad, det här gallträsket här i Stockholm. Det kommer vara svårt att behålla både dem och Daniel Suhonen. Det är ju fundamentalt olika typer av socialdemokrater.
Det finns något vägval här i alla
fall. Ja, fast jag tror att är man smart så ser man ju till att det här vägvalet hanteras internt någonstans och inte externt någonstans.
För jag tror inte man ska underskatta det som ni kallade för. Jag tycker det är övertygat att säga att det är sossarna ett leninistiskt parti. För det är man inte riktigt, utan man har drag.
Du har aldrig sagt det.
Det var jag som sa det.
Det var Daniel som sa det. Man har ju drag av liksom demokratisk centralism i den meningen att när man har valt en ledning, den ledningen fattar beslut och håller alla med om det. Men kärnan här tror jag det är att man lever fortfarande i en situation där januariavtalet är osäkert. Alltså man upplever inte januariavtalet som i hamn riktigt.
Vad beror det på då?
Dels är det för att Liberalerna håller på med sin cirkus kring partiledarskapet. Men sen är det ju att många av de här reformerna är ju så dumma att det kommer att bli väldigt svårt att genomföra dem. Om man tittar på arbetsmarknadspolitiken till exempel eller arbetsrätten. Det är reformer som arbetsmarknadens parter antagligen inte kommer att tycka är bra. Alltså du kommer att sitta i ett läge när arbetsmarknadens parter mycket väl kan komma överens om en annan politik än den som står i januariavtalet. Och då kommer sossarna att sitta i en fruktansvärt svår situation. Och jag skulle säga att det är till och med ganska sannolikt.
Just.
Och så att säga, väldigt, väldigt mycket i det här januariavtalet är så här centerpartistisk ideologi som inte har prövats mot verkligheten. Och det tror jag många är nervösa på riktigt inom socialdemokratin, att liksom centerpartisterna förstår ju inte det här. Och det är ju liksom, det är ett problem att liksom de är så långt från verkligheten att när svenska tiden, liksom den här ideologiska renheten ska överföras sen till arbetsmarknaden, då kommer det här att krascha.
Det är väldigt elegant av Centerpartiet då att inte sitta själva i regeringen.
Det är väldigt elegant, men det betyder också att när de här reformerna läggs fram våren 2021 så faller regeringen. Om det blir så. Och det är inte osannolikt att det är liksom en sån grej. Och jag tror man gör rätt i att vara nervös för det här. Därför att de här sakerna är svår politik. Du kan inte göra om hyresmarknaden i ett land och tro att det inte får massa konstiga följdeffekter. Eller göra om hela arbetsmarknadspolitiken och inte få konstiga följder. Det får det liksom så.
Det vet jag. Liksom, Hyresgästföreningen är ju rätt gramse på socialdemokratin.
De demonstrerade ju mot en kongress. Jag tror aldrig det har hänt förut.
Det var det första jag såg när jag kom till Örebro, att de stod utanför och protesterade. Och nej, men där finns det väl också en liten fundering från dem liksom när liksom arbetarrörelsen, när organisationerna, att så här, varför är det ingen från Socialdemokraterna som pratar med oss? De enda som pratar om de här reformerna är ju Centerpartiet och Liberalerna i viss mån. Och för dem är ju den här marknadshyresteget som man ska ta är ju just det första steget. Alltså, vad kommer Socialdemokraterna göra med nästa? Att det inte finns något svar på det. Det som hände under kongressen också är ju att man pratade väldigt mycket facklig politisk samverkan och Löfven sa att nu kommer LO få ännu mer makt över politiken. Så att partiet och...
Vad menar han med det?
Ja, men partiet och LO ska sitta och liksom hitta på förslag ihop som man sen ska gå och ta då till i det här samarbetet med mittenpartierna. Vilket jag inte vet om det är så himla bra för LO, att liksom alltså deras fingeravtryck kommer synas liksom ännu tydligare i politiken.
LO gå på den lättare, det tror inte jag. Alltså, det som är frågeställningen här är liksom, var någonstans formas morgondagens socialdemokratiska politik? Alltså, vem är det som sitter och funderar på det? Är det på statsrådsberedningen och funderar ut det? Kongressen var det ju inte. Är det partistyrelsen som funderar ut nästa politik? Är det Stefan Löfven själv? Och jag skulle säga att för mig så är svaret en öppen fråga. Liksom. Jag kan inte peka ut var någonstans formuleras liksom de idéerna
som kommer. För jag tänker bara när du, Daniel, säger att de här organisationerna upplever att ingen pratar med dem. Är det så? Alltså, varför gör de inte det? Det här är väl ändå så basic att ha liksom... Det är ju det som är styrkan i partiet, tänker jag.
Precis, men jag tror att man är lite blockerad av att man, å ena sidan så pratar man ju väldigt mycket om att så här, ja, men nu är det regeringen, så här, alltså regeringen kommer lägga fram politik. Och sen så finns det en önskan efter att partiet ska på något sätt distansera sig från regeringen, så att det ska finnas en socialdemokrati bortom regeringskansliet. Och hur det ska se ut har man väl inte riktigt bestämt sig för än. Och dessutom liksom Löfvens ställning är ju superstark i partiet. Så när det står liksom hyresgästföreningsmänniskor ute och protesterar så blir man ju lite perplex som ombud. Så hur ska jag förhålla mig till de här människorna?
Ska jag gå och ställa mig i demonstrationen, ja, eller precis. Ska jag gå härifrån?
Precis. Ja. Och liksom den här önskan då om att partiet ska distansera sig från... från regeringen, så här, ska ministrarna gråta när de lägger fram lagförslag.
Det var inte så lyckat i den förra mandatperioden, i ett annat parti kan vi påminna om.
Eller hur ska det se ut? För det finns, liksom, då pratar man om 68 ska vara, alltså partikansliet borta på Sveavägen, ska vara den liksom, oppositionen inom partiet. Men där finns det ju inga människor som jobbar.
Så det är outsourcing.
Men så verkar det vara på alla partier, att ingen som jobbar där. Men tänkte på det här med Centerpartiet och även det här med alla rörelser omkring Socialdemokraterna. Man får ju tänka till, vem är det de pratar till? Mm. Jag tycker det är lite spännande så här att titta på när politiker eller andra företrädare har presskonferens eller har manifestation. Vem är det man vill skicka en signal till? Om vi tar till exempel Jonas Sjöstedt efter att regeringsbildningen var klar, så har ju han ganska så hård i sin framtoning om att man kan sänka Löfven och sådär. Han pratade ju alltså till sin riksdagsgrupp och sin partistyrelse, inte till någon annan, där han hade haft problem innan för att godkänna och köra igenom Löfven, som nu hade då en uppgörelse med L och C. Så att man måste tänka på vem det är folk pratar med. Det är ju samma sak med Centerpartiet om hyresavreglering och annat. Det handlar om, de pratar ju till sina väljare.
Absolut.
Och vad som händer om 2 år är ju någonting helt annat.
Just.
Nu får jag bara säga att jag har också suttit i direktsändning, eller sändning i den här podden direkt efter att jag kommit hem från Kina, och jag känner igen mig när jag tittar på Anders Lindberg. Bara ni som lyssnar. Ni som lyssnar, nu har snart alla kommit direkt landat och åkt direkt till podden.
Men jag tror ju grundproblemet, bortsett från att jag åker till Kina, men det säger väl också någonting att jag åker till Kina istället för att åka till kongressen. Det kanske inte var riktigt...
Du skickade din underhuggare Dan Svedin istället.
Dan Svedin gjorde en utmärkt och fantastisk insats, så det var inte så. Men däremot så tror jag att, jag tror inte jag var ensam om att vara någon annanstans. Jag tror att det var ganska många som är politiskt intresserade. Tidningarna skickade rätt få personer jämfört med vanliga. Jag följde ju bevakningen från Kina i svensk media. Det var inte särskilt mycket bevakning av den. Mm. Alltså, om du går tillbaka några år i tiden, då var en socialdemokratisk partikongress något som dominerade en vecka. Dominerade allting, alla företrädare var. Och här, så här, partiet har krympt ihop på ett sätt till Löfvens tal och så här, par analyser, så här Marmorstein, vad heter det, Rambergs analys, ledarsidorna skriver och så, va? Melin skriver och så. Men det är ändå en relativt liten grupp människor jämfört med det här totala massiva som man har haft förut. Så att, jag tror man måste också anpassa på något sätt förväntningarna. Det kommer inte så mycket ut av en sån här kongress. Det är inte där liksom, det avgörs längre.
Jag vill inte göra någon av de lyssnare som vi har nervösa nu, men jag vill verkligen ge Anders Lindberg lite rätt här.
Herre.
Jag vet, jag mår dåligt över att säga det. Men, och det var en liten stund sedan som du sa det här med var någonstans kommer politiken ifrån? Är det statsrådsberedningen, är det partiet och så vidare? Jag anser att det är samma problem i väldigt många andra partier. Och bara det här fenomenet Greta säger ju att det är ett underbetyg, tycker jag, till partierna att det inte är där som politikutveckling eller engagemanget är, utan det är vid sidan av partierna. Mm. Så att det där tror jag man ska ta ganska på stort allvar, att engagemanget både för ungdomar eller någon annan sker någon annanstans än i partierna.
Apropå någon annanstans, jag kan säga, jag som en helt vanlig medborgare och mediekonsument läst om S-kongressen, så tycker jag att den fråga som verkar kommit upp mest, det är splittringen mellan stad och landsbygd.
Mm.
Ja.
Håller ni med?
Absolut, nej, men jag var på den här politiska debatten som var där sent på fredag kvällen. Och det var ju det som alla ville prata om. Och man kan ju säga att det är ofta så det är på en kongress, att man vill berätta om så här, nu har jag sagt till alla partivänner och
knappt att vi kunde åka hem och rapportera.
Precis, och i bästa fall faktiskt partiordföranden också, att vi ska bygga den här vägen. Men de som har varit med lite längre i journalistkåren och även liksom ombudsmannakåren, så att ett oerhört fokus på de frågorna.
Hur viktig är frågan?
Men den här har ju varit egentligen väldigt länge, och den är ju väldigt, väldigt intressant för alla partier, säger jag. Alltså den här gurkmeja latte-människorna versus enskilda vägar-människorna i till exempel Värmland är väldigt långt ifrån varandra.
Men är enskilda vägar-människorna i Värmland sossar?
Ja, de kan vara alla möjliga färger.
De är ordförande i vägföreningen också.
Ja, det är min svärfar. Han är moderat.
Ja, men det är centerpartister. Det är väldigt många centerpartister, väldigt många sossar.
Och väldigt många moderater. Och sen har vi en annan enskild väg precis där vi har vårt hus också. Där är det en liberal som är ordförande.
Men jag tror att sossarna... Eller så här, jag tror ju att journalistiken läser debatten fel. Därför att journalistiken läser debatten utifrån Twitter och sociala medier, som ju allt mer framstår som liksom en burk maskar numera. Medan däremot människor, alltså riktiga människor som röstar och går liksom, engagerar sig, då är nog centrum-periferi idag en större konflikt än de här galtanfrågorna och kulturkrigsfrågorna. Och de där vävs ihop ibland, men just de här, alltså Konsum har lämnat, posten kommer inte fram, liksom, vägarna funkar inte, tågen har inte gått i tid på 15 år.
Och framförallt år, liksom. Har man flyttat rälsen, så det finns liksom
Nej, precis, inget tåg överhuvudtaget. Nej, men hela den, alltså, och, i och med att centrum-periferi inte finns i journalistiken särskilt mycket, så blir det ett glapp. Och jag tror att en del av det här förtroendeglappet som SD vinner på, det är att journalistiken inte låter människor vara, så att säga, aktörer i sin egen berättelse. Man åker ut med tropikhjälm och så berättar man så här, här i landsbygden så är det så här, och sen åker man tillbaka igen till Södermalm.
Är det inte det här som Sverigedemokraterna är väldigt bra på?
Jag vet inte om de är väldigt bra på det, men Göteborgs universitet kallar ju SD för en lägereld av misstro. Och det tror jag är ett väldigt bra uttryck. Ja, men alltså, oavsett vad du misstror, så kan du få någon som lyssnar på dig. Ja, men
i alla fall låter det som någon lyssnar på dig.
Det sprakar lite där liksom. Så.
Visst. Nej, men fokuset på det är också illustrativt för den valanalys som kom i veckan, där, som var ganska förödande i liksom beskrivningen av vad socialdemokratin står inför. Att man liksom tappar arbetarväljare, man tappar landsbygdens folk, unga tappar man, och folk är skitare för pensionerna, så man tappar också gamla i... Så att det är liksom och det man vinner är ju det som Ulrika brukar prata om, de här latteväljarna. Men inte i så stor...
Gurkmeja latte.
Vad är gurkmeja latte?
Det är något nytt som finns här i Stockholms innerstad som folk dricker.
Men det är inte... Gurkmeja är väl ingen krydda, det är väl bara färg?
Nej, det är en krydda som är väldigt bra för...
Man har ju kylskåpet.
Vi tar det sen.
Men att den liksom vinsterna man gör är inte tillräckligt stora för att partiet... Men så här, man skulle ju kunna argumentera om man är helt cynisk. Det spelar väl ingen roll om vi byter väljargrupp. Vi kan ändå liksom vara... Men man vinner inte så mycket väljare i den sektorn. Så att långsiktiga trenden är ändå down.
Men kommer vi in i en ordentlig lågkonjunktur, så är inte jag så säker på att den här Galtan-skalan kommer att vara... Den kommer ju att finnas, men kanske inte lika... bizarrt spretande, så att säga. Då kommer det nämligen behövas byggas den där enskilda vägen. De kommer behöva bidrag till den enskilda vägen. Annars så kommer man alltså inte kunna ta sig till sitt arbete. Och man
så
kanske...
det är en återgång till... Liksom...
Nej, jag tror absolut inte att det är en återgång. Men jag tror att det kommer inte vara lika bizarrt spretande att Stockholmsmänniskorna som också finns i Lund, i Malmö innerstad, alltså så, kommer inte spreta lika mycket mot Årgäng och Bollnäs.
Men man kan också säga att svaret på centrum-periferi är ju en expansiv finanspolitik. Mm. Alltså det är det man ofta inte tänker på. Alltså man tänker att expansiv finanspolitik är en höger-vänster-fråga. Men menar, ska du bygga ut tågen och få dem att funka i hela landet? Ska du bygga ut mobiltelefoni så den funkar? 5G ska vi ha när vi har rätt ut frågan om Kina och Huawei och sånt. Men ska jag ha 5G överallt som ska byggas ut? Du ska bygga sådana stora fundamentala system, vägar i hela landet. Så. Det är ju en jätteexpansiv finanspolitik. Och det finns inget utrymme i den här budgeten. Alltså, om vi tittar på 73-punktsprogrammet och så räknar man ut vad allting kostar, så kan man ju konstatera att det finns inte en spänn över till något annat. Och det här är ju liksom för ett visionärt parti som vill tänka stora tankar, så är det här knöligt. Men vill man lösa sen, och det här fattar inte jag Centern, om man ska vara ärlig. Centern och sossarna borde kunna mötas i att centrum-periferi, att man ska svara på det. Och då borde man mötas i att ja, men då vräker man ut jättestora investeringar lagom när lågkonjunkturen kommer, så vräker man ut jättestora investeringar i liksom infrastruktur och byggande och bostäder och allting sånt där. Och gör det statligt. Alltså, det hade liksom varit det logiska, men nu om man följer 73-punktsprogrammet till punkt och pricka så kommer det inte finnas en spänn till det. Och det är också en sån där konstighet tycker jag i politiken, för både C och S borde fatta detta.
Jag förstår. Jag tror faktiskt att vi lämnar sossarna för en liten stund. Vi lär få skäl att återkomma. Nej, vi ska inte ha några ljudeffekter.
Nej, nej, lägg av.
Det finns en liten låda här med ljudeffekter som är ny.
Som Anders Lindberg råkar sitta bredvid.
Du får trycka på en knapp när vi har avslutat alltihop, jag lovar. Mm. Men inte förr. Vi ska nämligen byta parti. Det andra stora som hände förra veckan var ju Ebba Busch Thors utspel om Kristdemokraterna. Där hon nu säger att hon öppnar för samtal med SD. Hon var noga med att hon öppnade även för samtal med V. Hon öppnade för samtal med Kreti och Pleti, alla som vill. Mm. Men mest med SD.
Det är fantastiskt alla... att hon vill göra upp med V faktiskt. Ja, det är fantastiskt.
Det är lite upprörande faktiskt. Ja. Vad säger Lars Adaktusson?
Men för alla som inte liksom har lyssnat in varenda nyans i de här förflyttningarna som har pågått. Vad var nytt egentligen i hennes besked som kom i torsdag som jag minns?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag känner inte att det är särskilt nytt. Snarare så känner jag att det här är väldigt mycket symbolfråga. Vad är det hon vill göra upp med SD om? Varför överhuvudtaget leverera någonting när hon inte har levererat vad det är hon vill göra upp om? Och det är väldigt spännande vad hon vill göra upp med V om. Men det är kanske mer ett skojskämt här.
Nej, men
från
det,
min
det
sida.
Tror jag, alltså, Vänsterpartiet tycker jag är det liksom lite intressant i det här sammanhanget ändå. Att, det finns... Om, jag är inte säker på att Kristdemokraterna har tänkt på det här sättet, men det kan, alltså det hon egentligen säger är väl att vi kommer ställa till rackartyg i utskotten med, på alla sätt vi kan. Och så blir det upp till bevis för Vänsterpartiet att liksom haka på det om de vill. Men vi kommer så här, vad är det Christer som brukar säga, frimodigt lägga fram vår politik och så ska vi, eller så pratar man om vad man vill göra. Och så hade hon ju två exempel på vad man har gjort med Vänsterpartiet. Nej, men det finns ju någon sorts, i och med liksom januariavtalet så kortsluts ju en dimension i politiken som är liksom socialpolitisk eller vad man ska säga. Och där det kanske finns, trots liksom, den högergir som Sverigedemokraterna har gjort, att det kanske finns i vissa enskilda frågor ett politiskt samförstånd mellan KD, V och SD. Liksom, de kommer ju inte liksom komma ihop sig om någonting. Men att KD men kanske kommer det försöka utnyttja någonting.
Jag måste påpeka att här
precis.
Har vi faktiskt...
Och liksom lägga sig till vänster om regeringen på något sätt. Och så får man se vad Moderaterna jams, om de vill jamsa med i det. Kristersson har ju ändå liksom öppnat för att kanske att vi inte tycker att den här marknadshyresomläggningen som kommer, att vi ska jamsa med i det.
Mm, okay.
Men jag tror ju att tolkningen är strategisk. Jag tror inte man ska tolka det taktiskt i utskotten bara, utan jag tror man ska tolka det strategiskt. Att hon accepterar idén om ett blåbrunt block i nästa val. Och hon accepterar att liksom bygga upp politik och idéer för det. Jag tror inte hon tänker sig att SD ska sitta i en regering. Men jag tror hon tänker sig att om SD, M och KD har en majoritet i riksdagen, så ska man ha byggt en retorik som gör att M och KD kan bilda en regering. Och jag tror att det här är liksom ett led i den processen helt enkelt, att få det att funka. Och tittar vi på opinionsmätningarna idag, så alltså det är ju alltså Löfven och mittenpartierna har ju en majoritet, så är det. Men det är klart att svenska val är jämna. Mm. Och det är klart att åker liberalerna ut, så finns en möjlighet för att ett blåbrunt block får en majoritet. Och jag tror att hon grundar för det nu. Och sen så räknar hon ju med att ta spjärn mot sådana som Aftonbladets ledarsida och andra för att ha kulturkriget levande. Därför att kulturkriget är det hon vinner väljare på, de här flytande...
Kriget mot mänskonsten.
Det är det jag menade lite med taktiskt. Alltså jag är inte så säker på att de faktiskt är så strategiska. Jag tror egentligen att det snarare är så att när man har framgång ibland så gör man lite saker som gör att man kan tänka sig att ta lite fler väljare av något annat, annat borgerligt parti. Det är lite kannibalismvarning på det där.
Konservativa kannibalismen som vi ser här, det tror jag. Att vi gör...
Ja, men lite så. Och vad än Moderaterna gör så kan det bli lite komplicerat. Och det där har jag ju också skrivit en krönika om i Aftonbladet. Nämligen i liksom splitten mellan konservativa och liberaler. Där det är ett stort ansvar på partilinjen att hålla detta samman.
Men jag tänker också på, liksom, vi jämför med sossarna som vi nyss pratade om och KD, så oavsett vad som egentligen händer inom Kristdemokraterna, så ger de ju en väldigt stark intryck av att liksom, det händer grejer till skillnad från socialdemokratin, tänker jag. Och jag tänker även på deras rekryteringar. Vad pågår där för politikutveckling? Är det politikutveckling eller är det bara form?
Jag tror det är form.
Jag tror också att det är form. Oj, nu var vi överens igen.
Nej, men jag tror att det är form. Jag tror att det är form därför att det kulturkriget är det handlar om symbolik.
Ja.
Och det handlar inte om sakfrågor. Det kanske handlar om att slänga ut några invandrare till eller liksom något sånt där. Men det är inte det som är kärnan, utan kärnan är att liksom människor ska... Donald Trump, han uttryckte det så här. Han sa ju att de glömda männen och kvinnorna i detta land ska inte vara glömda längre. Och det är liksom det som är grejen. Att de här människorna som upplever att etablissemanget har farit iväg, som inte vill se samhällsutvecklingen, stoppa jorden, jag vill hoppa av. Alltså de människorna, de har någon som lyssnar på dem. Och det är naturligtvis en jätteskillnad om det är Jimmie Åkesson som lyssnar på dem eller Ebba Busch Thor. Jimmie Åkesson med hela sitt bagage kommer att få svårt att vinna liksom större grupper. Ebba Busch Thor kan vinna större grupper för att hon har inte Åkessons bagage. Men i grunden så säger Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna nu samma sak. Och då är det också naturligt
men
att de samarbetar.
Men gör de verkligen det? Säger de samma sak i grunden?
Inte i politikens innehåll, men strategiskt gör de det.
Kommer de kunna mötas i innehållet?
Och ja, det tror jag.
Kommer deras väljare att köpa det?
Ja, det tror jag.
Jag tycker att det finns en sak som jag funderar lite grann på. Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Jag har inte gått igenom helt och hållet liksom väljarstatusen för KD. Men alltså, jag växte upp med att Kristdemokraterna var ett parti där man gömde flyktingar, där man var väldigt, vad ska man säga, ja, frihetlig, familj och frihetsorienterad på det sättet. Så att jag vet inte, vad har de väljarna tagit vägen?
Nej, men det såg jag en intervju med Johan Ingerö som är deras policychef.
Ja, precis, en av de här rekryteringarna jag tänkte på.
Att han sa liksom att Kristdemokraterna ska inte vara ett miljöpartiet för pingstvänner. Och det tycker jag är verkligen så här, det fångar ju, alltså, jag tycker det Kristdemokraterna som jag minns är ju ett sorts Centerpartiet för pingstvänner kanske. Men där de har ju, alltså i synen på HBTQ-frågor och så, liksom, innan Sverigedemokraterna kom in så var ju det partiet som folk hatade mest.
De hade liksom, mest konservativa precis. Inställningar i de frågorna.
Och alla liksom till vänster.
Värdekonservativa.
Ja, alla till vänster och mitten tyckte sämst om KD. Och sen har det liksom kommit upp en högerflank som man tycker är ännu sämre om. Men jag läste en ledartext, jag kommer inte ihåg vart den publicerades, men det var någon i skånsk tidning där man liksom argumenterade för att det som Ebba Busch Thor gör nu är att hon etablerar Kristdemokraterna som det nya mittenpartiet. Att hon liksom i mitten av vad folk tycker om olika, migrationspolitiken till exempel. Å ena sidan familjeåterförening, men å andra sidan väldigt liksom hårda tag mot andra saker. Och man är emot att man byter ut julskinka mot helgskinka och sådär. Det kan folk tycka är bra. Men jag tror man verkligen glömmer de... Om man argumenterar för det, vilket man ju kan göra, liksom att i politiken så är man ju kanske det mest... I delar av politiken så är man ju det mest vänsterborgerliga partiet. Liksom, man är inte liksom skatte...
historiskt sett har man ju varit det. Det är ju...
Exakt. Man pratar om att man var ett mittenparti under Alf Svenssons tid, även om det kanske aldrig stämde. Men om man argumenterar på det sättet så tror jag verkligen man glömmer den aversion som jättemånga människor fortfarande känner mot KD när det gäller livsstilsfrågor och liksom kulturkamp på liksom kvinnors rättigheter och hbtq-frågor. Att det är fortfarande ett sånt jävla...
Rött skynke.
Ja, precis. Mm.
Men där kan man säga att det började ju den generationen som Ebba Busch Thor tillhör i KDU. Mm. Alltså de började ju en förflyttning bort från liksom de här underlivsfrågorna och allt vad det var de höll på med då, till liksom väldigt hård högerretorik. Alltså det var försvarspolitik, det var ordning och reda i skolan där de stod med en pekpinne som de skulle piska folk med på bild. Alltså det var väldigt liksom hårt uttryck som ju var lite fräscht, alltså var lite det var en ny ett nytt det var ju sån här som Charlie Weimers till exempel som är hos Sverigedemokraterna nu med i den liksom traditionen, och det är ju en tradition som alltid har funnits i KD. Alltså jag har kallat dem för den kristna högern, och det blir de skitarga för, men det tror jag liksom det ligger någonstans, det är en amerikansk kristen höger som kommer till Sverige. Och då har de här pingstvännerna till slut ingenstans att ta vägen. De kommer inte kunna vara där.
De kanske inte är så många längre, tänker jag. Så det är liksom, jag vet inte.
Dels är de väl inte så många, dels så kanske de också går till liksom mittenpartierna.
Mm. Centerpartiet är väl liksom... Det är det som är paradoxen då. Då är de det snälla partiet, men har kanske en socialpolitik eller liksom en omfördelningspolitik som är långt till höger om vad Kristdemokraterna står för fortfarande i sina dokument och liksom partiprogram och vad man ska göra.
Jag tror fortfarande kommer vi in i en lågkonjunktur så kommer de här symbolfrågorna vara mindre värda. Mindre värda, därför att vi har råd att hålla på med symboler just nu. Visst. I en lågkonjunktur då kommer det att premieras vem det är som faktiskt har god tag i svensk ekonomi och goda förslag. Och då menar jag konkreta, hårda
Risken är väl att samhället är så
reformer som vi brukar kalla det.
Risken är väl att samhället är så pass splittrat så att de grupper, alltså en lågkonjunktur kommer inte drabba alla grupper på samma sätt. Och att kulturfrågorna istället kommer bli ännu viktigare under den perioden, för att de människorna som har mat på bordet, de kommer klara sig. Och att det var ju ungefär det vi såg under den förra liksom, nedgången, att den breda medelklassen klarade sig. Så att det blev liksom ingen liksom... Ja, mycket tack vare liksom Borgs och Reinfeldts politik såklart. Men att det blev liksom ingen samhällelig kris på det sättet. Och där tror jag vid nästa nedgång så kommer det att vara ännu tydligare, för att samhället har ännu tydligare dragits isär mellan olika grupper.
Men får jag gå tillbaka till den frågan som jag sa förut, var formulerar Socialdemokraterna sin politik någonstans? För det förstår jag fortfarande inte. Men en person som gör det i en lågkonjunktur är ju finansministern.
Mm. Och forma politiken.
Och i det läget så skulle det inte förvåna om Socialdemokraterna blir omvalda en tredje gång. Därför att går vi in i en lågkonjunktur 2020-2021, då hamnar vi i en situation när du måste välja då det här lilla, och det här tror jag Ebba Busch Thor tänker för kortsiktigt. För sitter hon i knät på Jimmy Åkesson, och det kommer fortfarande vara en splittrad allians på grund av detta, eftersom alliansen inte är ett alternativ då. Då har väljarna att välja mellan ett ekonomiskt ganska trovärdigt alternativ som har regerat ganska länge. Och så tittar man på Jimmy Åkesson och så tänker man, är det honom du vill ha i förarsätet när liksom räntorna går upp? Och då är det plötsligt en helt annan argumentation mot KD och SD och delvis mot Moderaterna också, om de är, beroende på hur de manövrerar här. Men ekonomin styr trots allt i ett sånt läge. Så att jag tänker ju någonstans att det kanske är så att de inte producerar någon politik på 2 år. Sen kommer en lågkonjunktur och sen kan sossarna bli omvalda.
Regeringen, sossarna.
Jag har ju inte upptäckt var sossarna producerar politiken. Jag är så nyfiken på var det händer.
Det får vi försöka ta reda på.
Det känns som han pratar med sina kompisar i regeringskansliet när han ställer frågan sådär retoriskt.
Jag tänkte bara sista frågan.
Jag får inget svar från mina kompisar i regeringskansliet dock.
Nej, jag förstår att det är därför du tar alla möjligheter.
Sista frågan apropå då KDS, det är ju vad gör Moderaterna? Ulrika, vad tror du? Alltså nu har ju Kristersson sagt att de...
Ja, nej men alltså som jag sa för en liten stund sen så tror jag inte han... Nej, men alltså som jag också har skrivit om och som jag har sagt tidigare så det är ju inte... Det var ju inte jätteroligt för Moderaterna att KD gjorde det här, om man ska vara ärlig. Utan det här försätter ju Moderaterna återigen i den här situationen att försöka hålla samman partiet. Jag tyckte han lyckades med det häromdagen faktiskt. Att vi alla var inte ute och gapade faktiskt. Någonstans. Så att det återstår att se om han klarar att hålla samman detta. Men det är ju det som är hela arbetsuppgiften här, om man inte ska göra det här tråkiga som hände för konservativa i Danmark. Att splittras totalt och sen ramla ner på 5-7%.
Borde inte Moderaterna bli jävligt griniga på Kristdemokraterna? Jag tänker, för det är ju inte första gången som Ebba Busch Thor liksom tar...
Jag tror att det här med att ge andra felet som har skett i många andra sammanhang den senaste tiden tror jag inte är konstruktivt, utan jag tror att det konstruktiva är att gå tillbaka till sig själv, fundera på vad man vill göra och sen berätta det för väljarna.
Och då är frågan, går det att ena de här Moderaterna?
Alltså, det går att ena detta, men det kommer att vara en resa.
Men har inte sossarna och Moderaterna precis samma problem, alltså fortfarande? Sossarna har ingen politik, och på den här kongressen producerades det ingen politik, så nu står de på ruta ett igen. Moderaterna har inte heller någon politik, och sen väldigt lång tid tillbaka. Och då, jag menar, det är klart, symbolfrågorna tar ju över i ett läge när det inte finns något annat att prata om. Alltså, för vi har inget annat att prata om.
Nej, men det är ju det som är grejen. Jag håller helt med dig. Och det är det här
så
som är
fattigdoms... Moderaternas politik?
Det är ett fattigdomsbevis att vi överhuvudtaget sitter och pratar om saker och ting som inte leder fram till en reform eller vad vi ska göra för att förbättra situationen så att folk är förberedda i en lågkonjunktur, absolut. Eller hur företagen ska få bättre förutsättningar efter en Brexit. eller bla bla bla, allt så det här. Och det är därför jag blir ju personligen så otroligt trött med alla de här symbolerna i olika saker. Så att, men ni har hört mig länge, jag har sagt det länge, det enda som kommer lösa något är reformer.
Och den 26 maj är det EU-val, och då har ingen någon aning om någon reform överhuvudtaget som ett enda parti har. Eller kan ni
visst
nämna
är det spännande?
Någon? Kan ni nämna en enda reform som något parti har?
Inför EU-valet?
I EU-valet.
Ja, Moderaterna vill ha hårdare tag mot brottslighet.
Det är ingen reform.
Jag vet, jag försökte bara säga att man vill det.
Ja, så som är för demokrati läste jag på ett nytt nyhetsbrev jag fick.
Mot högerpopulism. Ja, det är inte heller en reform.
LO har ju den här liksom så här, högerpopulism dåligt, kollektivavtal bra. Den gillar jag. Den är enkel så. Men det är fortfarande ingen reform.
Nej, men det närmar sig där.
Det närmar sig, det är på väg mot någon form av reform. Men partierna liksom, alltså det är så fascinerande.
Men det är det jag sagt, det är ju ett fattigdomsbevis att vi har en fantastisk Greta som får hela världen till att engagera sig. Och det är inte ett parti.
Kanske är just det, tänker jag. Hörrni, vi ska avsluta för den här gången. Tack så hemskt mycket Ulrika Schenström, Dan Svedin, Anders Lindberg.
Tackar,
nu får du trycka på en knapp. Väl noga.
Beskriver du dig själv, eller?
Hej då!
Hej då!